bröder och systrar. Vi är nu här för femte dagen för att lyssna till Guds ord. Som är vår tros grund. Och jag tänkte läsa till gemensam betraktelse ur Hebreerbrevets fjärde kapitel, verserna 12 till 16. Och här finner vi många utav vår tros grundpelare, fyra av dem. Så lyssna, ni pojkar, flickor, ni unga bröder och systrar. Vilka är dessa saker som undervisas oss i detta Guds ords stycke? Och orden lyder i Jesu namn. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp till himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Amen. Denna vår text började med undervisningen om hurdant Guds ord är. Och det är en av våra trosgrunder. Vi skulle kunna säga, så som Hebreerbrevets skrivare skriver i 11:e kapitel, när han definierar vår tro, så skriver han och konstaterar att först tror vi att Gud finns. Idag talar vår samtid och våra medier om att människan är så klok och att Gud inte finns. Men vi kan konstatera att vi tror på Gud som är, som skapare av allt och som har allt i sin makt. så som det enligt Guds ord också förkunnas. Och för det andra måste vi tro att Guds ord, denna heliga bibel, är sant. Det är vår tros grund. Tänk er, ni unga. Hur kan vi veta på hur den Gud vi tror på är i Fadern, i den helige, på Sonen och den helige Anden? Det har Gud i sitt ord lärt oss och uppenbarat för oss. Så som Jesus i Johannes evangeliets 12:e kapitel berättar. Det berättas att han ropar med hög röst att den som tror på mig tror inte enbart på mig utan också på den som sänt mig. Och den som ser mig ser också han som sänt mig. Jag är ljuset som kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Och om någon hör mina ord och tror på mig, så det var nog så att någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer jag inte honom. Idag dömer vi inte människor, utan det är så som Jesus här säger, att jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare. Det ord vi har här och vi får använda oss av, det som Jesus har talat, det ordet dömer varje människa på den yttersta dagen. Finns det två skaror, en som går till himlarna och en som går till evig förtappelse. Och sedan fortsätter Jesus att ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig. Så vill vi här i Guds rike också leva på ett sådant sätt att vi talar det som helig ande undervisar oss genom Guds ord. Så det blir så som Paulus undervisar om, att vi är enbart Guds medhjälpare. Gud talar genom sin ande, genom sina tjänare. Om detta säger ju även Jeremia, att den som talar i sömnen, berätta om den. Men den som har Guds ord, må han predika hans ord på korrekt och rätt. Och det är vår bön att vi predikar ordet på rätt sätt. Och vidare om detta Guds ord. Vi farfäder och morfäder, vi har en uppgift i den här tiden. Att de åsikter vi diskuterar med våra barn och barnbarn, att vi då skulle orka söka stöd för de åsikterna i Guds ord. Att vi inte bara skulle säga att så här har man alltid trott. Så här har man alltid undervisat och lärt och levt i Guds rike. Det är säkert rätt och riktigt. Men i denna tid då vi lever, i en tid då inget heligt är heligt, utan allt ifrågasätts, att vi då skulle orka föra fram våra åsikter på ett sådant sätt att vi tar fram Bibeln och därur söker vad Bibeln säger om detta. Till exempel idag så finns frågan om äktenskapet. Så tycker jag att det finns åsikter om det. Men det skulle vara bra att läsa inledning av Romarbrevet om vad Guds ord säger om det. Att vi alltid skulle komma ihåg att vi tror, att vi vill tro så som Gud genom sitt ord undervisar. Vi lyckas inte för vår egen del i det. Men vår vilja är, precis som Paulus undervisar Timoteus, att hålla fast vid Guds ord som han redan i sin barndom och ungdom fått lära sig. Så här skulle vi vilja hålla fram Guds ord. Och så är det också för er mammor och pappor där hemma. Själv har jag varit en så dålig präst i hemmet, men, och är det fortfarande. Men det skulle ändå vara bra om vi där hemma öppnar Bibeln oftare, även i yngre. När Bibeln finns i era mobiler nu för tiden. På några knapptryck ifrån. Varför skulle vi då inte läsa den och se på detta ur Bibeln? Och vår text den fortsatte. Att det finns ingenting som är dolt för honom, utan allt skapat ligger naket och blottat för hans ögon. Och Gud känner oss, han känner vårt hjärtas uppsåt och tankar. Han känner alla våra gärningar. Ni unga, om ni bara orkade, alltid orkade minnas. Mitt i denna värld, att Gud och Guds ögon ser allt och vet allt, så kan vi kan inte göra något som är dolt för Gud. Men vi får lita till att Gud leder oss till himlen. Vi lyssnar till heliga andes röst och lägger bort våra synder. Guds ord undervisar att vi ska planera våra liv, ha drömmar våra liv, men våra prioriteringar i hemmet, i familjen, då ska det första högsta värdet ändå ligga i att få höra Guds ord, att vi får åka på möten så att vi kan ge våra barn det arvet. Att för mor och far var det viktigt att vi kom till mötet. Att vi fick komma för att lyssna till Guds ord. Och det är säkerligen det bästa arvet ett barn kan få i hemmet. Salomon skriver i Ordspråksboken. I 16:e kapitlet. Att människan planerar sin väg. Men herden, Herren, är den som leder hans steg. Och så här får vi också tänka. På våra arbetsplatser. Att fastän vi i arbetet och studierna planerar och sätter upp mål. Att vi ändå tänker på att vi med dessa timliga gåvor. Att vi gör det som till Gud. Och vi litar till att Gud, han leder oss och våra steg. Så här undervisar Guds ord. Och Syrak, han skriver i 15:e kapitlet att Guds, Herrens vishet, att han, i hans finns kraften, i hans makts storhet är han allseende, och hans ögon är riktade mot dem som har en Guds fruktan, och han känner alla människans gärningar. Men han, alltså Gud, har inte uppmanat någon att vara ogudaktig. Och har inte gett någon tillåtelse att begå synd. Så undervisar Syrak. Och kan säga också för min egen del och till mig själv. När jag var i arbetslivet. Hur trygg och tröstande det var. När man mindes psalmens 23 inledning. När man hade svårigheter. Och när det var saker. Och man mindes att Herren är min herde, mig skall intet fattas. Detta får vi påminna oss om och minnas att guden, han leder oss här i vårt liv, och Guds vilja är att vi en gång får komma till himlen. Och sedan det tredje här i vår text. Att vi har en sådan överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp till himlarna. Låt oss hålla fast vid den bekännelse. För vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synder. Vi får tänka så som Hebreerbrevets skrivare här skriver, att Gud sände sin son för våra synders skull hit för att försona alla människors synder. Och vi kan också tänka att Jesus som människa, han upplevde allt det som vi här i vårt liv får uppleva. Och det finns inga saker eller gärningar som Jesus inte skulle förstå. Han förstår våra gärningar. I hans namn har vi vår förlåtelse, och det finns inga gärningar som man inte kan få förlåtet i detta rike. Det finns inga hinder, utan vi tvingas var och en i dessa fel och brister, men våra synders försonare, han förstår oss. Han förstår vår svaghet, och han ger förlåtelse. Och detta Guds rike som vi får bo, där förkunnas detta budskap. Även idag förkunnas detta, att man får tro, ni får tro, alla era synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Och man kan sedan återigen vandra med ett rent samvete mot hemmet i himlen. Och enligt Guds ord att vi här som människor finns här för att förkunna detta evangelium. Som Guds medhjälpare förkunnar vi det. Och vi vill också göra det. Och vi vill visa alla människor hur Gud, Guds ord, kan rättfärdiga en människa här i tiden. Och i Guds ord finns inte något exempel på att en människa skulle ha blivit rättfärdigad utom genom evangeliets förkunnande och predikan. Så var det under gamla förbundets tid med Josua och David, som fick sina stora synder förlåtna. Så var det också när Jesus på korset till rövaren på korset bredvid förkunnade evangeliet, och han fick komma till hemmet i himlen. Och så är det i Nya testamentet, i Apostlagärningarnas i 8 och 9 kapitlet, så berättas om Kandakas hovherre, om Cornelius bättring. Och jag vill jag säga till er ungdomar, ni kan söka fram ur er mobil Apostlagärningarnas stycken där det beskrivs, för där finns det beskrivet. När man frågar er hur tror ni, så kan ni fråga: jag tror så som Paulus skriver, och jag tror så som Cornelius gjorde när Petrus förkunnade för evangeliet för honom. Idag, precis så som jag minns från min egen ungdom, så glömmer vi så lätt att vi på ett ödmjukt kan berätta hur vi tror och berätta för våra icke otroende vänner hur man kommer till det himmelska hemmet. Om vi inte skulle kunna säga någonting annat, så skulle vi åtminstone kunna säga: läs ur Apostlagärningarnas 8, 9 och kanske också 10 kapitel. Där beskrivs hur en människa kommer till det himmelska hemmet. Och till det behövs att det förkunnas från tro till tro, som det undervisas oss i Romarbrevet. Och det förkunnas genom helig ande, som ett heligt andes budskap. Till alla. Och vår text, den avslutas med att: låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Om vi bara skulle orka upprätta detta nådealtare var gång vi känner att vi har begått sådant och gjort sådant som inte är enligt Guds vilja, att vi som inte är enligt förkunnat enligt Guds vilja som är framgår i hans ord. Den förebild som finns om nådestronen i gamla förbundets tid, där gick ju översteprästen först in och försonade sina egna synder och sedan människornas, folkets synder. Detta låg, offret låg på arken, förbundsarken. Men när vi fick den överste prästen som Gud hade sänt oss, så försonade han allt på en gång. Han försonade på ett sådant sätt att den försoningen behöver inte upprepas, utan den är evig. Så länge som denna världen består, och så är det än idag. Så som det beskrivs i Matteus evangeliet, att där två eller tre samlas in till mitt namn, där finns jag mitt ibland dem. Här under dessa möten har det flera gånger upprepats att jag skäms inte evangeliet, ty det är Guds kraft och det är räddning för alla som tror. Ty Guds rättfärdighet framgår genom tro till tro. Så är det också idag. Att vi måste att Guds andes predikan måste förkunnas av ett Guds barn. Det är nåde altaret som rör sig. Så var det även på gamla förbundets tid när filisterna förde det med sig. Då lyckades det inte, utan nåde altaret kommer alltid att finnas i Guds rike. Det berättas om det. Den israeliterna utbrast ett stort glädjerop när de fick tillbaka nådealtaret till dem själva. Och så är det än idag, att detta nådealtare finns i Guds rike. Och det finns, och det har predikats här på mötena. Det har predikats mycket om, och man har citerat Luther. Nu när det är reformationens jubileumsår, så läser jag ett stycke som jag då och då fått läsa ur Luthers. Där det har förklarats på ett bättre sätt än jag själv skulle klara av att föra fram. Och de har ordet att ge synder förlåtna, så att de kan, när de vill och så länge det behövs, så ofta det behövs, så kan de säga att se människa, Gud ger dig sin nåd. Han förlåter dig alla sina synder. Var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna. Tro bara det, så är det sant. Eller vilka ord man än vill använda. Denna röst kommer inte att avklinga bland de kristna, utan kommer att finnas kvar till den sista dagen. Dina synder är dig förlåtna, var vid gott mod. Sådant tal har de kristna alltid i sin mun. Och på så sätt har de troende förlåtelsens makt. Därför säger jag dig, dina synder är dig förlåtna, så håll det då så sant som att Gud själv skulle ha sagt det till dig. För vem skulle våga göra detta annars? Om, det vill säga, om inte Kristus hade kommit ner och lagt det i min mun och sagt att vi måste förlåta varandra. Så som Johannes säger i evangeliet. Att den ni förlåter era dess synder, de är de förlåtna. De ni binder vid dess synder, de är bundna. Och så undervisar Luther oss vackert. Så också idag, kära bröder och systrar, tro detta evangelium för egen del. Tro alla era synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Så här får vi säkert tryggt tro det, att det är som att Gud har förlåtit dem. Så får vi tro som Luther lär oss här. Själv, när jag kommit till denna plats, så tvivlande, vad skulle jag kunna berätta härifrån till Guds heliga skara? De tvivlen har varit stora. Man har inte alltid orkat lita. Jag har inte haft ett senapskorn av tro att Gud ger oss de ord som vi behöver i denna stund. Och i dessa tvivel och med känner mig så syndig, så vill jag fråga, får jag tro mina egna synder förlåtna? Jag vill tro här och vandra med er på väg mot det himmelska hemmet i Jesu namn. Amen.